Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för en NHL-podd igen. Det är avsnitt nummer 134, tror jag att det har kommit till nu. Och ja, det känns gött att hälsa välkommen i New York. Per Bjurman, hur är läget?
Tack, det är fint. Det är fint. Ja. Det är tidig kväll här. Hos dig är den ju 20:11, här är den 20:05.
Ja.
Det börjar mörkna. Jag sitter och väntar på, senare ikväll så kommer min kompis Bullen från Borlänge hit.
Bullen kommer?
Ja, det är en av mina absolut bästa och äldsta vänner. Vi har varit kompisar sedan vi var, ja, sedan jag var 13 och han var 11 typ, ja, just det. I Borlänge.
Det är sedan 1980 ungefär, kan man säga.
Ja, ja, det är de krokarna där.
Det är stort.
Och, idag är han kock, så att, ja. Och han ska bo här i 3 veckor, så nu har jag en egen kock ett tag.
Är det sant? Det
ska ju bli fantastiskt.
Det är superlyxigt, ja.
Ja, ja, han ska liksom få laga. Man ska få gå ut och leta i affären så han kan göra svensk husmanskost på något vis.
Det kanske är att det får man ta. Sen om man är intresserad också. Men oavsett, alltså, så jag menar, får man bo i närheten av själva kollosoffan i själva den lägenheten och ha den utsikten i ditt burspråk, som jag kallar det.
Mm.
Och se, blicka ut över skyskrapan ända bort mot frihetsgudinnan. Då, ja, då får man minst laga lite mat också.
Det är det minsta jag kan begära.
Det tycker jag faktiskt, ja. Ja, men det ja. Ja, okej, då måste det kännas bra just nu.
Ja, men annars rent hockeymässigt så är det väl en liten dagen efter på Manhattan. Vi var ju med om en underlig upplevelse igår, ja, när Dallas mötte New York Rangers. Och ja, för andra dagen i rad var det ju ett 80-talsresultat. I måndags så slog Pittsburgh Washington med 8-7 och här var det då 6-7.
Ja.
Och så slutade ju matchen 1984, men inte nu.
Nej, nu går
inte back to back.
Nej, verkligen inte. Och debatten går ju varm, eller har gjort det i alla fall, om att ja, minska målvaktsskydden och större burar och annat ringformat, ja, och allt möjligt. Och strama till reglerna ytterligare. Men nu är det 80-talet all over again den här veckan.
Ja, men vi ska komma, alltså, ja, det var ju då viss skillnad på de här. Allt som glimmar är inte guld.
Nej, det är sant.
Medan matchen i Pittsburgh då, mellan Penguins och Capitals, blev det många mål tack vare offensiv briljans.
Ja.
Här på Madison Square Garden blev det så många mål därför att inget av lagen förmådde försvara sig som man föreställde sig att ett NHL-lag ska göra.
Nej, finns en diskrepans du har hittat i analysen där som är helt korrekt.
Ja, och vi ska dröja oss kvar vid den här. Vi börjar med den här Rangers-matchen.
För det, ja,
det var ju också så att det var en väldigt tung och tråkig och jobbig kväll för Henrik Lundqvist.
Ja.
I höst är det 12 år sedan jag kom hit. I höst är det, vad säger jag, 12 år sedan jag började följa honom. Fan, det slog mig just att på fredag är det 20 år, eller 12 år sedan jag kom hit, flyttade hit.
Ja, okej, det är jubileumsdags alltså.
Ja, precis. Mm. Men till hösten då är det 12 år sedan. Och jag skulle vilja säga att kvällen igår är nog den mest jobbiga som Lundqvist har haft under de 12 åren som hockeyspelare.
Det är ju ett statement, det är ju en rubrik nästan du levererar här liksom.
Ja, men det, alltså det har ju, det var ju så eländigt. Han släppte in alla de här 7 målen i de 2 första perioderna innan de skonsamt nog tog ut honom och istället Magnus Hellberg kom in. Hade Antti Ranta varit frisk, men han är skadad och borta ett par veckor, så hade ju det bytet skett tidigare. Men de tvekade väl att slänga in stackars Hellberg i det här moraset.
Ja.
Det kändes ett tag som alla puckar gick in, och det slutade med att publiken hånade Lundqvist med såna här Bronx calls, som de kallar, så att man hånjublar när man tar en enkel puck. Och det är ju för jävligt alltså. Här pratar vi om en målvakt som har burit den här klubben i 11 säsonger. Och varit, hade det inte varit för honom hade de ju missat åtskilliga av de slutspel de har varit. Absolut. Men så är New York. Det kan man ju tycka är tråkigt och jobbigt och hemskt. Men så är det här. Och det är ju han medveten om. Att det vänder snabbt. Eller kan vända snabbt.
Ja, men jag tyckte det var bra i alla fall att det var vissa som tog kraftigt ton mot dessa burop. Till exempel i MSG's sändning, Rangers-sändningen där, så gick ju Dave Maloney ut och verkligen kritiserade fansen för att de höll på så här. Han skrek rätt ut, enough!
Jaså, ja, det har jag missat.
Ja. Han tyckte liksom, så där behandlar man inte en franchise-spelare liksom. En som har gjort så mycket för staden och laget under en decenniums tid.
Det kan man ju verkligen tycka. Så,
så att det var reaktionen.
Ja, jag mådde lite illa. Men, ja, och efteråt tar ju Henke själv också att den här matchen hade ju föregått av två till inte alls lyckade hemma mot Toronto och borta mot Montreal.
Just det.
Och efter matchen igår då sa en väldigt dämpad Lundqvist att ja, det var ju the low point den här stretchen i karriären. Och att det kändes genant och frustrerande och nedslående. Men det är ju en konstig säsong. Alltså, vi hade ju den här svackan för några månader sedan. Här,
ja, precis. Det var inte länge sedan vi satt och diskuterade i Nej. Liknande termen. Liksom.
Och då kom han tillbaka och så var det ju väldigt bra ett tag.
Precis, det var ju otroligt. Det var ju en riktig respons. Alltså en riktig sån tysta kritikerna ordentligt. Liksom, med ja. Några riktigt fina insatser.
Ja, det var mot Dallas borta. Och sen hade han en fantastisk match mot Philadelphia. Det är väldigt konstigt. Det är... Jag vet inte riktigt vad som har hänt, men man ser ju på honom att han har inget självförtroende riktigt. Han ser inte bekväm ut, han ser ut som att han inte själv tror att han ska ta puckar som när Jamie Benn kommer fri och så.
Nej.
Samtidigt var det ju så då att försvarsspelet, defensiva spelet, spelet framför kassen var ju fullständigt undermåligt. Ja. Framförallt i matchen igår då.
Ja.
Dallas spelarna fick ju gång på gång stå helt öppna framför honom och pricka in puckarna. Och då är det inte så lätt.
Nej.
Men det är ju så att när man befinner sig i den situation som Lundqvist gör nu. Han sliter som fan för att hitta tillbaka till sin rytm. Och få bygga sitt självförtroende igen. Då krävs det ju någon slags struktur. Att det ska vara som vanligt.
Ja.
Så att få hjälp och komma in i det. Och få göra några riktigt bra räddningar. Och få bygga upp det igen. Men det var ju ingenting.
Nej, det var precis tvärtom. Det var ju vår vän som brukar figurera i podden och framförallt i bloggen, Tobias Pettersson, den stora Rangers, kanske Sveriges största Rangers-supporter. Han har varit ordentligt arg här på försvarsspelet och på Girardi och hela inget och Klein och allt vad de heter.
Ja. Ja, och Derek Stepan sa efter matchen, och det ryckte öronen på honom i omklädningsrummet, han sa att he's working his ass off to become the Hank we all know. And this is what we do to him. It's a fucking joke. So.
Oh, det blir... Han tog till lite explicita uttryck till och med.
Ja, samtidigt då som så är det där växelverkande. För som Larry Brooks påpekar i New York Post idag så att den struktur Lundqvist behöver den försvinner också av sig själv när utespelarna blir nervösa för att målvakten inte tar de puckar han brukar ta.
Ja, det stämmer faktiskt. För det...
Så det är ju liksom en jävligt svårlöst ekvation.
Ja, för att alltså, som jag känner Rangers under Lundqvists tid och allra tydligast under de mest framgångsrika åren när de gick till två raka konferensfinaler och till Stanley Cup-final till och med, så var ju verkligen ett otroligt gediget och tydligt samarbete mellan Lundqvist och försvarsspelarna. Liksom. Alltså, det var väldigt tydligt hur Lundqvist höll sig ganska nära, alltså hur de tillät skott. För att de var säkra på Lundqvists spel och att de skulle ta bort returen ungefär.
Alltså... Ja, det var ju en trygghet för dem. Och den tryggheten ser man ju på dem att de inte har.
Nej, ja, precis. Och det är ett
konstigt lag. De kan ju mål, men de kan fan inte försvara så länge.
Nej, det är väldigt... Och det där med, som du sa det också med som Stepan, att han har worked his ass off för att hitta tillbaka till att vara Hank igen. Och det kan man inte klaga på heller, att han har tappat någon slags gnista Lundqvist eller att han inte försöker. För det gör han i allra högsta grad. Bara så sent som här, dagen innan den där matchen så stannade han kvar extra länge på träningen och verkligen körde. Och han har skaffat nya benskydd och grejer för att testa nya saker. Liksom. Men det, just nu är det mentalt på något vis. Och det är det han också är så känd för, att vara så extremt bra på att studsa tillbaka snabbt. Och att vara mentalt stark, liksom. Det är väl en av hans absolut främsta egenskaper. Liksom.
Ja, jag tror aldrig han har blivit liksom känt sig så här ifrågasatt och så här utmanad och så får de här hela fansen mot sig också plötsligt.
Ja, precis. För då är det, New York är ju fantastiskt när man har dem med sig, men det är ju samtidigt är det raka motsatsen när det går emot liksom.
Ja, det är världens mest otåliga stad. De tycker att de betalar biljetter och att spelarna har bra löner, då ska de prestera, punkt.
Ja, det finns inget.
Det är lika i alla sporter, då blir de utbudade.
Ja, det är ju charmigt men beklagligt på något vis. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Men det är ju New York, det är ju världens, det är ju som du säger. Och det är the world's famous arena han spelar i också.
Ja, man kan ju beklaga det, men det går inte, man kommer inte kunna göra något åt det. Det kan jag lova. Men vi får ju se då. Som det är nu så Ranta är som sagt skadad. Och Vigneaus besked igår var att Hank's gonna be professional and work his way through this. Så han spelar nästa match också mot Toronto imorgon.
Och
de har ju de, alltså skulle de börja spela tredje målvakten, då är han ju då har vi ju verkligen en målvaktskontrovers.
Ja, då är det ett statement på riktigt liksom.
Ja.
Men
inte vet jag, alltså det kanske är som jag säger att han är slut, han är gammal, han kommer aldrig bli lika bra som han var igen. Jag kan inte berömma det, jag vet inte, säg du.
Ja, men det är svårt att säga, alltså. Men det är klart att det är inget snack, för nu är vi trots allt nästan 50 matcher i den här säsongen. Och när man kollar på Lundqvist statistik genom karriären så är den fantastiskt bra. Han har ju nästan aldrig legat under 92%. Ser man bara sedan 2009, han har alltid legat över 92%. Men i år, så nu med de här senaste matcherna, så är han väldigt nära att krypa under 90%. Och det är ju ovanligt i dagens NHL att målakter är så lågt. Så det är ju verkligen
det är hans sämsta siffror någonsin nu.
Ja, precis. Och de har ju verkligen sjunkit till botten i hans måttmätt nu på grund av de här insatserna, kan man säga, 2017 i alla fall, de här tre senaste matcherna inte minst.
Ja. Men det blir ingen Vesina i år.
Nej, det kan man inte påstå. Jag kan ju förstå. Nej, det är tyvärr alltså, men man får ju det är ju bara att konstatera, men det är klart att det är ju lite oroväckande på sikt, kan jag förstå som Rangers fan att alltså visst han är ju en legendar, men han har med det här lite med de här tendenserna man börjar se nu, att han sitter på 8,5 miljoner bäst betald i laget fram till 2021 liksom. Så man har ju verkligen investerat i att han ska vara liksom första målvakt i en lång tid framöver.
Jag väljer att tro att det blir som vanligt, att han kommer och komma tillbaka, så kanske var bättre än någonsin under våren i slutspelet. Och det tror jag och hoppas jag inte det minsta för Rangers skull, utan för hans skull. Jag känner starkt för Lundqvist. Jag har följt honom som sagt i 12 år. Han är orsaken till att jag är här, kan man nog på många sätt säga. Och jag tycker livet blir mycket bättre när det går bra för honom. För mer att skriva om, mer att jobba, och livet i New York känns mer spirituellt.
Ja, alltså, vad fint sagt.
Let's go hand, säger jag.
Ja. Nej, men jag tycker det är alldeles för tidigt att döma ut den. Det är klart det är i allra extra grad tillfälle att resa lite frågetecken, och det gör han ju till och med inte minst själv. Men man har sett alldeles för mycket av Henke Lundqvist för att man ska döma ut han redan nu. Det finns en extrem vindanskalle där som brukar ta sig igenom det mesta.
Ja. Men du, låt oss, det var som sagt en mindre imponerande vårfesten. Den kvällen innan var ju desto mer imponerande. Den slutade alltså 7-7 och så avgörs på övertid.
Ja.
Och grejen med den, som sagt, där var det ju inte några försvar eller målvakter som på något sätt gjorde bort sig. Det var bara fruktansvärt explosiv offensiv som fick ett vulkanutbrott.
Ja, alltså det måste ju på pappret, utan att bara ha den här matchen färskt i minnet, så är väl de här två lagen de två mest explosiva, bäst offensivt skickliga i ligan. Alltså den bredden de har offensivt och den spetsen de har, inte minst.
Ja.
För att det var helt sjukt.
Ja, det var ju årets match. Det var ju lätt årets match. Kanske roligaste som sett på flera år, i alla fall i grundserien.
Ja. Och det var ju framförallt andra perioden.
Ja.
Liksom, om inte matchen som definitivt hör hemma bland det bästa man har sett, så den perioden kanske utklassar allt annat man har sett, åtminstone. Men liksom bara rasar in mål. Det är alltså Washington som tar ledningen med 3-0. Varpå Pittsburgh svarar med att göra fem raka mål. Varpå Washington kommer tillbaka och gör mål. Och sen så fullbordet över Malkin som avslutar perioden med att göra ett mål till så att han gör hattrick.
Ja.
Och det står 6-5 i det läget om man inte är ute och snurrar.
Ja, så går de upp till 7-5 i tredje. Och då tänker man, nu måste det ju vara klart ändå. Nej. Och sen kommer det vara både reducera och kvittera.
Ja, exakt. Och så blir
ja, vilka hockeylag.
Ja, ja precis.
Och alltså, båda kanske bidrog att det rasade iväg. Båda hade sina bästa backar borta. Letang var borta för Pittsburgh och Karlsson var borta för Washington.
Ja, jo, det måste ha någon slags inverkan i det hela. Men samtidigt, och visst, Holtberg blev ju utbytt till exempel. Och Murray är nyligen tillbaka kommen från skada. Men Holtberg har varit otroligt bra sista tiden. Och det kändes som att, visst, det var något billigt mål. Så här, men till exempel när Malkin styr in en puck enhänt från en halv meters håll upp i nättaket. Alltså då förstår jag att Holtberg byts ut och att han i princip byter ut sig själv. För då är det inte rättvist. Det är inte roligt att stå i mål då liksom. Och, när liksom motståndaren kan göra sådana grejer. Det är ingen målvaktstavla. Det är bara ren skär skill som är på över världsnivå av Jürgen Malkin liksom.
Ja, eller passningen som Crosby slog till Cherry.
Cherry, precis. När han liksom, en skottfint inte ens tittar mot Cherrys håll nästan och hittar klubban med, med liksom en skottpassning.
Ja, skottpassning var det var, precis. Ja, två fantastiska. Man blir ledsen när man tänker på att de inte ens kommer komma spela konferensfinal, utan de kommer stöta på varandra redan innan dess.
Ja, precis. Det lär bli som, precis som förra året, att det blir andra rundan, troligen.
Ja, ja, det är för jävligt.
Ja, och det är ju ett oerhört stort hinder för detta Washington. Alltså. Att de måste...
Det borde vara final.
Ja, ja, det var ju vissa...
Tänk vad enkelt att åka mellan Pittsburgh och Washington.
Ja, det förstår jag. Det skulle ju passa dig perfekt.
Ja.
Nej, men och det var väl vissa som hävdade, i alla fall inför detta möte redan i fjol, att det var den moraliska finalen när de stötte på varandra så tidigt. Även om Hagelin har sagt till exempel att Tampa var en tuffare motståndare, måste jag ju peka på.
Ja, det sa Hörnqvist
nyligen också. Ja, precis. Ja, just
det. Ja, men det tror jag de är överens om. Washington sjönk ett par klasser i vanlig ordning i slutspelet i våras.
Ja.
Men hur som helst, det var ju ett intressant möte så tillvida också att Washington kom in med 9 raka vinster och Pittsburgh med 3 raka förluster.
Just det.
Vilket jag också fick in att höja på ögonbrynen, för de 3 matcherna innan hade Pittsburgh verkligen inte spelat bra.
Nej.
Man trodde nästan inte att ett lag av den kalibern kunde
gå komma ner
på så låga nivåer. Men alla får sina svackor och tvivel sprider sig i truppen och så.
Ja.
Det är fan inte, det är inget självklart om man inte är på tåspetsarna.
Nej, precis. Och det är så typiskt att det blir en sån här match då när Washington, som du säger, har 9 raka segrar och sin sida liksom.
Ja.
Men ja, det kanske spelade in att de hade en back-to-back till deras försvar.
Ja, ja. Just då. Nej, Washington har ju varit riktigt jävla bra innan där. De slog Chicago med 6-0 och Philadelphia med 5-0.
Ja, det är liksom...
Vi som alla vet så har ju Capitals varit bra i grundserien förr.
Ja.
Men glimtvis så tycker jag några gånger under den här stretchen de har haft nu att kanske är bättre än någonsin som lag.
Ja. Ja, jag är beredd att köpa det faktiskt. För jag, alltså, och bara rent på pappret så visst, de har haft fantastiska upplagor av Washington i många år nu. Och många olika upplagor under Ovechkin, Bäckström, Elan. Men just den här tycker jag är så otroligt komplett. Jag hittar väldigt få svagheter alltså.
Ja, och i synnerhet nu när det var ju några pjäser som, det här pratade vi faktiskt om förra veckan.
Ja.
Men att det är pjäser som
underpresterat.
Ja, underpresterat i starten, men de har ju både Lillburra, Burakovsky och Kuznetsov har ju lyft sig.
Ja.
Och spelar bra hockey nu. Och då är det som du säger, då finns det väldigt få svagheter.
Ja. Och just den här senaste tiden, vi har varit inne på en tid under säsongen också, men nu känns det som att vi extra noggrant måste poängtera Niklas Bäckström, som ändå gjort 13 poäng på de senaste 7 matcherna.
Och ja, han har poäng i 7 matcher i rad,
ja.
Vilket är en enastående svit. Och ja, sammanlagt är det alltså 13 på 14 matcher. Det är i princip snitt på 2 per match.
Ja, det är lite drygt till och med. Det är ju sjukt alltså.
Nej, det är väl inte.
Nej, det blir. Nu är jag otroligt dålig matte. Det där var ju patetiskt. Nästan klippa bort.
Jag är inget matte-geni,
men... Jag tänkte snabbt. Och tyckte att jag skulle dominera lite där med mina lågstadiekunskaper. Men det satt inte.
Nej, jag tror att 14 hade varit två per match.
Exakt. Där är du faktiskt rätt ute. Får jag erkänna.
Ja, okej. Okay. Jag har slått någon i matte. Det är som att ett AHL-lag här ska komma och slå Pittsburgh.
Ja, så är det. Det förstår ni.
Ja, ja, hur som helst. Jag och Bäckström, ja, vad ska man säga? Han fick också gå ut på ceremoni innan matchen i söndags med, och fick en guldklubba för sina 500 assist.
Ja, just det. Precis. Så han alltså, och assist är ju det han är känd för, och det är det som är naturligtvis är hans stora skill. Men han har faktiskt gjort, han har ändå gjort, ja, jag vet inte exakt, är det 13 mål eller sånt där, 14 mål eller sånt där han har gjort den här säsongen. Och det är 14 mål tror jag. Ja. Och det är, jag menar, förra året gjorde han 20, så att det är hans bästa målsnitt på väldigt länge, på typ 7-8 år. Så att han har faktiskt börjat skjuta lite nu också, Bäckström. Vilket man alltid har snackat om man ska göra, för att det är ingen som har han har aldrig fått kritik för att ha ett dåligt skott, tvärtom. Men han är ju en pass first guy, och han har ju en hyfsad kedjekamrat där som han brukar leverera pucken till. Men när han väl avlossar bössan själv, så är det hög klass på den. Likväl som sina framspelningar liksom. Så att då kanske blir lite mer poäng också.
Det är, ja, han är ju faktiskt enastående, men det är inte lätt att få någon att prata om det. Du vet hur det är när man ringer. Jag skulle kunna skriva, han bara skrattar och säger, ja, det rullar på.
Ja, han är, måste vara en av de som är minst liksom, benägen. Det finns ju nästan ingen NHL-spelare som är det, men han är, måste nästan vara rekord. Oförmögen att prata om sina egna styrkor, så att säga.
Ja, ja, men det är, han är medveten, han skrattar ju det bara när jag säger att du måste säga något mer. Nej, ja. Ja, det går bra nu. Jävla mål. Det går bra nu.
Ja. Nej, men han skulle kunna säga så här i alla fall, att hans, det skulle han definitivt kunna säga, att det är ju som du nämnde, att hans svenska polare, till exempel Burakovsky, har ju kommit igång lite grann efter en otroligt seg start. Och så måste man ju även återigen lyfta fram Marcus Johansson. Nu är de flesta igång här. Jag tänker på Johanssons fantastiska bakom ryggen passning mot Philadelphia till exempel. Mm. Det är många i det där laget som är igång. Och som levererar och som gör poäng efter poäng. De gör ju så mycket mål, Washington.
Burakovsky har förmåga att göra första målet hela tiden.
Ja, det har han väl gjort ett antal gånger nu på senare.
Ja. First blood Burakovsky kan vi kalla honom.
Och generellt sett så brukar det handla om att gör man första målet så ökar ju chanserna att vinna med ganska många procent. Ja. Så det är ingen dålig egenskap som ska nedvärderas. Men hur du, tycker att vi ska plocka upp någon
annan? Du nämnde Johansson, Burakovsky, Bäckström. Det finns ju faktiskt fler svenskar att prata om som hettat upp här. Och det är inte bara de vanligaste namnen direkt.
Nej.
Som vi brukar plocka i sådana här sammanhang.
Rätt många namn som vi inte varit i så insnöade på den här säsongen faktiskt. Som det är dags att börja lyfta fram lite extra nu, tycker jag.
Ja, en är Patrik Berglund i St. Louis.
Ja.
Som har fått en sagolik islossning och gör mål nästan hela tiden, varenda match.
Ja. Ja, han är uppe i, vad är det nu, alltså, många, är det 6 de senaste 9 eller sånt där? I alla fall 9 mål de senaste 14 matcherna.
Ja, 6 de senaste 8 är det också, tror jag. Det var igår. Ja, ja. Jag räknade till.
Just det.
Och i någon har han gjort 2 också.
Han avgjorde väl mot Anaheim för bara ett par dagar sedan.
Ja, precis. Ja, och jag har ju då pratat med honom för att jag ska skriva referat i månaderna och skicka in texten till Hampus Hagman och Emilia Cederholm, som ofta är våra morgonredaktörer.
Ja.
Ibland också Jesper Östholme, om någon vill veta.
Ja, nu är det kuriosa här.
Ja, verkligen. Och det var gick det, i oktober, november, framförallt november, hade han ju en enorm torka på Berglund.
Ja, visst.
Gjorde ingenting.
Nej, och han var nere på så här 12-11 minuter per match ibland också. Så förtroendet minskade ganska betänkligt. Liksom.
Ja, men han säger själv att han tycker att han har spelmässigt har det gått bra hela säsongen. Tyckte han var en stabil del av laget, men att det var ju absolut inte kul att drabbas av den här måltorken. Men hans bild var bara jobba på. Jobba hårt så kommer det att lossna, och det har det verkligen gjort.
Ja. Och han, verkligen, och just det här med att jobba hårt och sådär, det är alltså, det har ju Ken Hitchcock har jag sett varit noga att påpeka också, för att det här har ju naturligtvis, det är inte bara vi som är helt svenskfärgade här och tycker att han har varit bra på slutet, utan det här är ju St. Louis Media, så har det varit en hel del uppståndelse kring Berglunds form också. Mm. Och frågor till Hitchcock och till lagkamrater och så vidare, och Hitchcock är noga med att poängtera att han tycker att liksom att man märker på Berglunds inställning. Alltså tidigare karriären har väl fått lite kritik för att ibland kunna zona ut lite grann och inte riktigt vara där inom citationstecken. Mm. Men nu tycker ju liksom Hitchcock att det är uppenbart att han är där på plats. Alla 60 eller till och med 65 minuter beroende på vad det är för, ja, hur lång matcherna blir. Men han är med hela tiden. Och att han liksom, ja, det blir liksom extra tydligt, och det är ju verkligen en styrka, att det blir extra tydligt ju längre matcherna går, när kanske andra blir trötta eller tappar lite fokus. Alltså, vissa skift kan man verkligen se att Berglund är den som är mest fokuserad. Det är liksom att det är han som är att verkligen, alltså alla detaljer som en tränare vill se, men också jobbet och alltså inställningen liksom, är en styrka nu för tiden för Patrik Berglund.
Ja, och när han verkligen kör, och det har ju med självförtroende att göra också såklart, ja, när det brakar på det här sättet, då är han ju extremt svårstoppad. Han är ju fantastiskt, han är ju en stor jävel.
Ja, det är ju rätt uttryckt alltså. Stor jävel alltså. Och han är ju skicklig alltså, det förstod man ju redan.
Ja, han har ju det här som man inte ser så ofta nu då, vi kommer att prata mer om det sen, men de här som power forward som är riktigt stora och samtidigt har speed och spelsinne. Han är ju en urtyp där.
Ja, precis. Det är ju det handlar om. Alltså den här, ja, som säger, vi kommer komma in på det i allra högsta grad senare i programmet, men storlek lever man inte, räcker ju verkligen inte i dagens NHL, utan det handlar ju framförallt om speed. Men det är klart, har man både och, har man en kombination av allting, ja, som Patrik Berglund har och som man verkligen tar tillvara på just nu också, så är det ju en viktig styrka. Och han, nu får han, alltså, senaste åren har han fått hoppa runt. Han har varit lite som Marcus Johansson, som jag har varit inne kring Marcus Johansson och Burakovsky också. Att man inte, St. Louis har inte riktigt hittat en roll för honom. Man har verkligen velat ta kvar honom. För nu har han ju spelat, alltså ett prick, när vi spelar in, han har ju spelat prick 600 matcher i samma klubb, i St. Louis.
Ja.
Men man har, under de här 600 matcherna så har det varit mycket snack om att igen, är det första kedjan, är det andra kedjan, är det tredje kedjan, är det ytterforward eller center?
Ja, det har till och med pratat som ofta han kommer upp som trade-namn.
Ja, det har varit trade-rykte på han många gånger under flera olika sessioner kan man säga. Men nu är han ju center. Ingen snack. Och en väldigt stabil sådan. Och hans förtroende är ju, jag pratade om 11-12 minuter ett tag. Nu är det ju 17-18 minuter match efter match.
Ja, och han är svårstoppad. Han är ju han är inte bara stor, han är stark också.
Ja.
Och det är inte lätt att ta Berglund i en bibblan. I närkampen.
Nej. Han är för smart och för stor.
Ja, exakt. Han har samtidigt fantastiskt bra spelsinne och smart.
Ja.
Kul att det liksom blir lite breakthrough för en sån spelare.
Som jag väntar på länge också. Mm.
En annan som ju också har ett sånt lyft. Man kan inte prata om genombrott riktigt ändå. För de här killarna har varit ännu länge. Jag tänker på Mika Backlund i Calgary.
Ja.
Han spelar i NHL i 9 år och då har man ju redan
fått sitt genombrott. Ja, det kan det vara.
Då har man ju redan fått sitt genombrott. Men det är mer ett säkert lyft den här säsongen, ett breakthrough. Han är ju också målskytt monumental just nu. Han ligger på delad andra plats i svenska målligan. Han och Marcus Johansson ligger bakom Rickard Rakell.
Ja.
Det är också kul. Han spelar i deras första, han är center i deras första femma.
Ja, för
Matthew Tkachuk och Frolik.
Just det.
Ja, den har ju utsetts till i princip till första kedjan.
Ja, dels om man kollar på istiden och förtroendet i på, framförallt defensiva men också offensiva situationer numera. Alltså, jag menar, så sent som här om natten så gick ju Mark Giordano, lagkaptenen, ut och sa att Backlund har tagit the first center role and run with it.
Ja.
Han är liksom, han är första center nu. Han är hur grym som helst och han kallar ju till och med just den kedjan för en av, ännu är han lite subjektiv, men en av NHLs bästa kedjor. Inte bara defensivt utan även offensivt, för de är ju riktigt bra de där tre ihop just nu. Och Backlund, ja, är väl ändå loket.
Ja, jag pratade även med honom igår för Hagmans och Cederholms och Holm Östers räkning.
Ja. Måste poängteras.
Ja, det måste poängteras. Jag sitter inte bara ringer runt dem på måfå.
Nej.
NHL-svenskarna. Och ja, han var ju också väldigt glad. Han beskrev det dels att de just kedjekamraterna, att han har, de utvecklat fantastiskt fin kemi ihop, han och unge Kitschak och Frolik. Men också att, att det har blivit så mycket mål. Han säger att den, liksom han dragit lärdom av insikten att om man, det blir inte särskilt snygga mål, men det blir mål om man söker sig mot kassen och håller sig runt där och vevar in puckar.
Liksom. Ja, alltså Backlund, han, det, ja, det var, jag tyckte det var en snygg övergång överhuvudtaget från Berglund där, för att båda är ju Västeråskillar och båda är center och båda har varit i ligan länge nu, och man har fortfarande, man är lite samma sak med Backlund där, att det kändes som att han körde fast lite i en tredje kedjeroll i många år.
Ja, han var ju stabil pjäs liksom.
Ja, han var inte dålig, hans position var absolut inte hotad, och han har skrivit ett långt kontrakt med Calgary några gånger liksom, och känt som en viktig pjäs där i deras rebuild lite grann. Men ja, att han skulle bli en första center i år som det verkligen har accelererat till nu, det såg man inte riktigt framför sig. Ändå.
Nej, det är ju ett, det är väldigt bra för Calgary, för att jag menar, om det är första kedjan så har de sen Gaudreau, Bennett och Monahan och Versteeg och Brower längre ner i, ja, i bygget.
Ja, då börjar de bygga upp den här bredden som de har saknat lite grann.
Ja. Mm, så, ja, Calgary kan bli en intressant, ett intressant lag att följa under våren här.
Ja, de börjar rätt så knackigt den här säsongen och såg lite ojämnt ut. Men ja, så ser man till den senaste 2-månadersperioden, nu har jag inga siffror framför mig, men det känns som att det är stabilt lag på övre halvan de senaste månaderna i alla fall.
Ja, de ligger på slutspelsplatsen nu. Och, ja. Backlund har stor del i det. Igår gjorde han ju faktiskt mål, 2 mål inom loppet av 12 sekunder. Det var ett bra rekord.
Det är inte många som har gjort det. Nej, det är faktiskt en fin svit.
Mm. En annan vi nämnde där i förbigående är ju då Rakell.
Ja.
Den svenska skyttekungen i NHL i år. Han prickade in sitt 19:e mål när Anaheim slog Tampa igår.
Ja, det behöver vi inte poängtera lika noga, men det stämmer ju.
Ja, på övertid. 2-1. Och ja, 19 mål. Ja. Det är ju väldigt bra, i synnerhet med tanke på att han missade de 10-12 första matcherna.
Precis, exakt. Och kom in i säsongen, han var ju sjuk och kontraktsbrott och allt vad det var. Det var liksom, förutom att det tog ett tag innan han kunde debutera så på grund av kontraktet framförallt, så hade han ju dålig uppladdning i största allmänhet liksom. Så man visste inte riktigt var han skulle stå. Och nu känns
det, tror alltså, inte på fan jag pratar med. Ja, förlåt.
Ja, men ja, nu hörde jag nu att du höll på att säga att du har pratat med Rakell också.
Ja, men
det måste du få berätta om.
Tror du inte på fan jag ringde honom också?
Ja, det är klart du gjorde. Och berättade för Cederholm och Hagman och Holmöste.
Ja, Hagman var det som satt och,
ja, just det var det.
Vi hade sedvanliga schismer om rubriker och så.
Ja, just det. Det så blir det.
Ja, men jo, han är också en glad fyr.
Ja, det är han.
Och han bara konstaterar att ja, han har ingenting att klaga på. Just nu är det som få han läge så sitter pucken. Och han försöker inte fundera så mycket på det, utan bara ha väldigt roligt med det. Ja. Jag tycker han är en jävligt läcker hockeyspelare att se.
Ja, det håller jag helt med om. Han är otroligt kreativ med pucken och orädd liksom. Han tar initiativ. Och han är snabb, han är ju modern spelartyp liksom. Men han är, jag gillar att han är så framfusig liksom. Han lyser av hockeyinspiration på något vis.
Lite osvenskt om man får använda det sura uttrycket. Ja. Just det där att han är mer... han försöker ju må.
Ja, det stämmer ju. Alltså, han är skäms ju absolut inte för att skjuta eller göra någon lite egoistisk dragning liksom. Ibland. Ja. Utan han vill komma till kassen, han vill avsluta och han vill finnas med i målprotokollet och bidra till segrar liksom.
Ja, 19 kassar, ett av svenska mål, det är rätt imponerande tycker jag. Det är också en liten symbol för generationsskiftet bland svenskarna och proffs.
Ja, det börjar märkas allt tydligare, och inte minst den här säsongen. Och jag tycker, i hans fall så får man nämna att han är ju den som har gjort mest mål i Anaheim också. Han har ju han har verkligen stuckit ut där den här säsongen, alltså när besvikelse som... Lite besvikelse får man ändå kalla Getzlaff och Perry mot vad man har vant sig vid. Alltså Perry står bara på 8 mål till exempel.
Ja.
Och Getzlaff då på 6 mål.
Det är... Folk har pratat med som ser mycket Anaheim och tycker om Anaheim. De är irriterade på Getzlaff, som tycker han verkar så slö i år.
Ja. 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 Alltså han är... Gessler för svår att säga, för att han har ju lite av de här tendenserna som vi har sett många andra fall av hans kaliber börjar tappa rätt snabbt efter 30 liksom. De storväxta spelarna som inte aldrig har levt på skridskoåkningen men som har spelsinne och andra. Det är ett av få undantag är ju till exempel Thornton liksom. Han kan ju vara huslös som helst och ändå dominera. Men Getzlef, det stämmer. Men han har varit lite så. Han hade någon halvdålig säsong för några år sedan också och studsat tillbaka direkt och varit bra. Så att han känns lite ojämn. Han har blivit lite säsong till säsong nu tycker jag.
Silverberg har också haft en helt okej säsong.
Absolut, han står ju på 13 mål.
Ja, han har också varit... Pucken har sökt sig till hans klubba.
Ja, precis. Och den kedjan, alltså det är väl många tycker jag, där, i alla fall ute i väst som snackar om att för Kessler gör faktiskt en bra säsong också. Det är ju Silverbergs radarpartner där. Och Cugliano. Ja, alltså att det är väl, alltså, när man ska nämna NHLs bästa tvåvägskedjor som kan möta motståndarnas bästa lina och som kan stänga ner den lite grann, men också inte minst producera själv, så är det väl Backlunds Calgary-kedja där och Silverbergs i Anaheim som är absoluta toppen där i, även borta i USA nämner man de svenskarna väldigt högt.
Så att, kul att Jakob har hittat en riktig radarpartner.
Ja.
Men
det
har varit runt lite mycket i kedjor förut.
Ja, precis. Och Anaheim är stort och brukar ju valsa runt. Men nu är både under Boudreau och här under Carlisle så splittrar de i princip aldrig på Cugliano, Silverberg och Kessler. De har ju spelat ihop 2 års tid nu kanske.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, en annan sak som vi ska nämna, men som kanske inte hör till riktigt den här diskussionen, för att han har varit bra så länge, men det är Henrik Sedin. Som har orsakat feber i Vancouver. Därför att igår i matchen mot Nashville var det. Då avgjorde han med matchens enda mål. Och därmed står människan på 999 poäng.
Ja.
Och jag ville... jag pratade med honom också.
Nej, men gjorde du det? Det är klart du gjorde det. Det förstår jag.
Ja, jag ville bara få in det.
Ja, det är en bisats som är otroligt viktig.
Ja, han sa att det är såklart väldigt mycket snack om det där i Vancouver nu. Han sa det inte rakt ut, men man hör ju på honom att han får det överstökat. Men att det vore roligt att få göra det på hemmaplan, och de har match på fredag eller vad.
Ja, och är det inte så att om man lyckas med den bedriften att faktiskt göra 1000 poäng i världens bästa hockeyliga, så brukar man ju få... Det brukar bli en liten ceremoni innan nästa hemmamatch där man får kliva ut på en röd matta och ta emot en silverklubba.
Ja, i synnerhet i Vancouver, för han blir i så fall den första i Vancouvers historia som når 1000 poäng.
Ja, just det.
Man skulle kunna, om man vill vara riktigt formell, så kanske man kan påstå att Mats Sundin då hade, om man ska räkna honom som Vancouver-spelare.
Ja, nej, det tycker jag inte man gör ändå.
Alltså. Nej, det kan man
inte. Det går inte.
Nej, och det är ju faktiskt bara 3 svenskar i historien som har passerat och nått milstolpen 1000 poäng, och det är ju just Sundin då, och Alfredsson och Lidström. Den klubben, exklusiva klubben, får en till medlem. Och så småningom kommer Daniel också. Han ligger lite efter, för han har ju missat flera matcher på grund av skador. Ja.
Men det säger ju allt om Serinarnas karriär. Alltså. De är uppe i den nivån att bland Sveriges allra största spelare någonsin. Liksom.
Ja, verkligen.
Och liksom ikonisk status i Vancouver när de är faktiskt i toppen av deras poängliga genom tiden. Liksom.
Det kommer i framtiden att bli tröjhissning i Rogers Arena. Både 22an och 33an kommer att åka upp samtidigt.
Ja. Ja,
det blir en fin kväll.
Det råder det absolut ingen tvivel om.
Nej, det gör det
inte. Då får du vara på plats.
Det hoppas jag, men jag är vid liv då. Så.
Ja, men det... När kan det vara? 4 år kanske?
Det var en oväntad kommentar.
Ja, det var oväntad kommentar. Jag gick vidare direkt från den.
Det finns väl inga garantier för det?
Nej. Kan inte jag säga någonting om henne faktiskt.
Nej. Ja... Hörde du? Ja. Hade du något mer som du inte ville nämna i det här sammanhanget?
Ja, det finns ju många man kan nämna, men jag tycker det var de Och framförallt de tre vi var inne på först som jag tyckte, som jag ville understryka så här, extra tydligt i den här podden.
Ja.
Så att Backlund, Berglund, Raquel.
Du, en nyhet som hände i veckan, ja igår,
ja,
var ju att New York Islanders slutligen sparkade coachen Jack Capuano.
Ja.
Fansen har fått det svar de ville på sitt Fire Capi som de har suttit och skrik i Barclays Center hela vintern.
Ja.
Och ja, det kom ju vid ett oväntat tillfälle eftersom de dagen innan hade nollat Boston i TD Garden. Och det kändes som att de kanske var på väg att få ordning på saker och ting.
Ja, det kändes lite oväntat med tanke på att de har uttryckt sånt förtroende för Capuano och sen, alltså det var ju den allra värsta krisen, det allra största blåsten kring honom var väl där i november, början av december någonstans.
Ja.
Och det var, då, alltså visst, man förstod väl att hans tid började rinna ut, men att man trodde att det var ju läge att sparka redan då. Vi trodde att han skulle bli den första tränaren som fick sparken.
Ja.
Men det
blev han ju inte, men nej, han blev sparkad i alla fall.
Så kom det nu istället faktiskt.
Och Doug Waite går in som tillfällig tränare.
Ja.
Jag tycker kanske lite synd om Capuano här. För det har vi varit inne på flera gånger. Det är inte hans fel att det har gått som det har gått. Han hade ett jävligt bra lag att jobba med i fjol. Och i år har han inte fått ett bra lag att jobba med.
Nej,
och det beror på att snön faller och vi med den, som Ulf Lundell sjöng.
Just det, det är
Det här Snow, General Mansion, som ja, det har vi ju pratat om. Han misslyckades ju med sina operationer i somras totalt.
Ja,
tappade fel spelare och ersatte dem framförallt med fel spelare.
Ja, precis. Alltså, en av de anmärkningsvärt sämsta General Manager-insatserna under löntagseran. Om inte en av de sämsta, som med tanke på att han släpper alltså Kyle Poso och Frans Nielsen till free agency och även Matt Martin, och han signar tre spelare kan man säga som betydande förstärkningar. Den första är ju Andrew Ladd på ett 7-årskontrakt för en 32-åring eller vad han är, i alla fall 30, över 30-strecket. Och han signar Jason Chimera som ju är på 38 år, och han signar P.A. Parento, som han wavar på försäsongen.
Ja. Nej, det var ju inte alls så bra.
Nej.
Man ska ju, bara för ordningens skull ska vi påpeka att vi har hyllat Gust Snow tidigare den här säsongen när han precis innan seriestarten knöt till sig både Johnny Boychuk och Nick Leddy.
Ja, precis. För 2 år sedan blev det väl snart, eller 2,5 år sedan. Då gjorde, det var ju en vågad move och som definitivt sköt Islanders i rätt riktning då. Några tydliga hack framåt faktiskt.
Men jag skulle tippa att han är lite desperat nu, för att Islanders har ju nya ägare och de är ju inte nöjda med det här. Och han sitter förmodligen jävligt illa till själv.
Ja, ja, det är
rimligt. För att alltihop det här kommer ju tillbaka till att ännu en säsong i John Tavares karriär slösas bort.
Ja, precis.
Vilket är det verkligt sorgliga. De har en unik stor talang där som
ja, men och det är ju extra angeläget nu med tanke på att han faktiskt blir unrestricted free agent 2018.
Ja.
Och ska de lyckas övertyga honom och kommitta ytterligare kontrakt i Islanders när han dessutom varit lite underbetald på det här kontraktet han sitter på nu, så då måste det ju hända någonting som alltså något ordentligt, alltså verkligen, som alltså för att det ska finnas någon anledning överhuvudtaget för Tavares att skriva på ett nytt kontrakt.
Han säger rätt saker, att han är committed och att han vill inte spela någon annanstans och så. Men det måste man ju säga i det här läget.
Ja, han kan ju inte säga något annat.
Men mellan vägg och score måste det ju vara så att han ses omkring. Och
ja. Finns det inte brist på alternativ för honom om han blir UFA liksom?
Nej, det finns 30 lag till som skulle ha honom. Ja. Och det är verkligen 30 till eftersom Las Vegas blir det första.
Ja. Nej, men... Men nu är det,
vad kan du se Tavares någonstans? Om du fick fantisera fritt att han skulle gå någon annanstans nu?
Ja, det, men det måste handla lite av, det måste vara ett lag som har lite lönetak och som verkligen vill ha en första center. Och som har nästan allt annat förutom en första center kanske. Alltså, många vill ju få han till Toronto, men det funkar bara för att han är från Toronto, att han ska bli nya Stamkos liksom. Men de har ju Matthews och de har ju Nylander och de har Marnes. Så det finns ingen plats där heller. De har lyckats vända på det på egen hand. Men ett lag som är på väg framåt.
Och som har... Montreal?
Ja, nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej,
Ottawa? Det är...
Ja. Ja, det finns ju
alltså, det på framåt av de här unga. Ja, Buffalo och Carolina. Carolina är lågbudgetlag.
Ja, ja nej, precis. Det känns som att de är, för att övertyga honom också så är, blir jag kanske lite rädd för deras interna lönebudget till exempel. Både Carolina och även Ottawa brukar ju ligga nästan 8-9 miljoner från lönetaket ibland. För av rent interna skäl.
Ja.
Ja, jag vet inte.
It'll work itself out.
Ja, det kommer. Skulle det vara så att han fortfarande inte är signad långt in på nästa säsong, då kommer det ju vara enorma spekulationer och skriverier om det här vecka ut och vecka in borta i din sida Atlanten.
Ja.
Det kommer ju vara en enorm story. Men en sak som är värt att poängtera i det här fallet också, det är ju att visst, Gart Snow är väl rädd om sitt skinn här och känner sig tvungen att sparka Kapjärnet till slut. Men det är väl lite spekulationer kring också att det här kommer inte bara från Snows håll, utan nu börjar ägarna lägga sig i lite själva också. De nya ägarna, Ledecky och Malkin som han faktiskt heter, eller Malkin. Men för att bland annat har Ledecky varit med på den här borta turnén. Det är lite ovanligt att en ägare faktiskt följer med på en roadtrip. De har ju varit på en roadtrip nu. När de bland annat slog Boston, men även förlorade stort mot Carolina. Så det kanske var då de egentligen fattade beslutet. Men och att de vill faktiskt...
Förlåt.
Ja, där kom den. Det var bra att förvarna här. Han förbereder oss. Nej, men det har varit snack sen någon månad tillbaka också om att de vill ha in en Brandon Shanahan typ, att de sneglar lite mot till exempel vad Toronto har gjort när de verkligen satte ner foten och bestämde sig för att nu måste vi liksom revampa den här organisationen, så tog de in Brandon Shanahan som ett första steg. Han blev ju då president of hockey operations med liksom överseende över alla sportsliga beslut, och nu ryktas det om att nej, nu ska vi nedbefordra, eller hur man nu säger, Snows roll lite grann och faktiskt ta in en egen aktat namn för att bli högst sportsligt ansvarig. Det är några namn som har nämnts, bland annat Pat LaFontaine. Jag har faktiskt sett Brad Richards, alltså hockeyspelaren som bara la av förra året, att han skulle vara aktuell. Men det är väldigt mycket snack om att de vill göra om ganska ordentligt i organisationen och att Snows position är hotad. På sikt i alla fall.
Brad Richards känns som att han har lite av den pondusen som Shani har. Inte lika mycket, men lite.
Och du har ju faktiskt gått i samma omklädningsrum som honom och varit på presskonferens och kanske fått en uppfattning om
hur han... Jag tror inte att jag har gått i hans skor.
Ja, det har du faktiskt inte gjort. Nej.
Men, jag kommer åt hans skridskor ett par gånger. Det är ju faktiskt sant. Det var ju... parentes.
Ja, nej, jag har ju stor respekt för Brad Richards som Tampa Bay-fan. Han var ju Conn Smythe när MVP när han Stanley Cup 2004. Det är en fin spelare. Bra karaktär.
Ja, vi får se. Just nu känns det som Islanders håller på att slarva bort den här säsongen.
Ja, den här säsongen tycker jag inte spelar roll. Jag menar, Doug Weight har inte så stort förtroende som tränare i alla fall. För att han var ju en fin spelare, en riktig ledare, karaktär och lagkapten och sådär. Men han har ju gått direkt från den rollen till att bli assisterande tränare i Islanders. Han har ingen annan tränarerfarenhet whatsoever förutom att vara assisterande i Islanders. Han gick över en sommar och bytte han bara roll från spelare till tränare. Så nu har han visserligen gått 5-6 år, så att han har stått i ett NHL-bås länge nu. Men det återstår att se vad han kan göra som huvudansvarig. Men det är ju en interim-lösning. Och det var ju Elliot Friedman inne på häromdagen bara att de faktiskt har sökt och fått tillstånd att snacka med Gerard Gallant.
Ja, som är det är ett bra...
Som är den största tränarnamnet på marknaden just nu efter att han sparkades från Florida. Men faktum, vad det verkar är, som man ska tyda de rapporterna, så verkar det som att Gallant kanske inte är så sugen själv på Islanders. För det ska ha varit 3 veckor sedan de hörde av sig till honom första gången. Och oftast brukar sånt här lösa sig ganska snabbt. Men Gallant lär ju inte ha brist på alternativ.
Jag skulle just säga det. Han kan nog välja och raka lite vad det lider och kan avvakta andra som blir sparkade och så.
Exakt. Det finns ju andra. Det kan verkligen dyka upp. Om vi ska ta det lite snabbt. Alltså, dels Las Vegas-positionen är öppen, men det kan ju bli intressanta lag som Alltså, det är, återigen för liksom tredje, fjärde året i rad känns det som, så är det lite surr om Juliens position i Boston.
Ja, jag trodde att efter den här 4-0 matchen var det någon som skulle få sparken, så trodde det var han.
Ja, just den kvällen kändes det lite som det. Och det har ju varit lite surr återigen om Julien i roll i Boston när det gamla synder återkommer. Sådär.
Ja, galant känns som att han skulle kunna göra ett galant jobb där.
Ja, du är i form idag alltså. Jag vill nämna en annan tränare som kanske är lite utsatt och som har varit lite spekulationer kring på senare tid, där dock laget fråga har starkt gått till hans försvar, och inte minst från ledningshåll, men det är ju Paul Maurice faktiskt i Winnipeg.
Ja. Ja, de har ju fått lite bakkart här och glider ut för i tabellen.
Ja, precis. Och Maurice, när han kom dit, så fick han ju verkligen fart på grejerna där och satte ett försvarsspel och struktur och alltså professionaliserade hela organisationen, den nya organisationen där Winnipeg lite grann. Men nu har det tvärtom varit faktiskt väldigt enkla mål bakåt och lite hönskor då och då faktiskt. Så att det...
Men idag är Patrik Laine tillbaka på is. Ja. Så det finns hopp för Winnipeg igen.
Precis, får vi se vad Pavlet, Ondrej Pavlet som är tillbaka nu.
Ja, hade man inte trott kanske.
Nej, det hade man inte trott att han skulle återkomma här. Men Hellebuck har haft en svag januari månad.
Ja. Ja, men hörru du, nu ska vi gå vidare.
Ja.
Och, eller förresten, Rangers kanske. Kanske kan vara något för galant.
Ja, om du tänker så, ja.
Vigneault, om du fortsätter på det här sättet.
Ja,
vem vet. Men du, i tidningen idag, Sportbladet och... på nätet som jag har förstått. Så var det publicerade vi ett stort jobb som jag har hållit på med ett tag.
Ja.
Som ju, jag vet inte om det var rubriken, men temat när vi satte igång med det var i alla fall att NHL börjar bli No Country for Old Men.
Ja.
För att travestera den utsökta filmen.
Ja. Och här måste jag bara flika in att apropå när vi ändå droppat så många medarbetare på redaktionen, så vill jag säga att det var en snygg redigering av Martin Björkman blev om den här, som hade lyckats snygga fixa till den där filmomslaget till No Country for Old Men, fast med istället för skådespelarna i fråga så var det ju Laine och Matthews och McDavid som stack fram sina huvuden.
Cool, det var Björkman som gjorde det. Martin Björkman han är ju ibland sitter som redaktör också, men är framförallt ett redigeringsgeni.
Ja, han har ju kunskaper i dessa program som på en
vi har många sådana. Ja, vi har många sådana. Ja, jag tycker de förtjänar att omnämna det då.
Ja, det tycker jag också. Ja.
Vi kan ju nämna Per Boman också, eftersom jag blir sammanblandad med honom då och då.
Ja, det är alltså, han kanske vissa av er känner till som fotbolls... han brukar figurera i diverse fotbollspodcast och skriver ju mycket texter om allsvenskan, inte minst, och landslaget till Aftonbladet.
Ja, men häromdagen så stod det att han gjorde NHL-bloggen från Madison Square Garden också. Ja.
Precis, Sportbladets Per Boman på plats i Madison Square Garden. Det var en felskrivning i den puffen.
Ja, det blir så. Man kan inte hålla reda på vem jag är. Vad heter han, den där Per i New York? Han som skriver hockey. Ja, Boman va?
Ja,
vi kör.
Ja, så kan det gå. Ja, ja, men åter till ditt stora jobb.
Ja, och tanken med det då är att försöka peka på att det pågår en föryngring i NHL och att det blir verkligen svårare och svårare för dem som passerar 30 och ännu mer 35. Det finns ju några väldigt exceptionella undantag med Janne Jager som särskilt utropstecken. Men ja, rent allmänt så är det ju så att det håller på att bli en liga för unga män som spelar hockey på ett nytt sätt som de här en tidigare typ av hockeyspelare som var vanlig NHL helt enkelt inte hänger med.
Nej.
Och jag har pratat med en massa olika scouter och agenter och spelare och coacher och whatnot.
Ja, precis. Det var inte vilken namn som helst. Det var allt från Henke Lundqvist till den kända agenten Claes Elefalk, och det var Johan Hedberg och det var Rickard Persson, och det var Scott Burnside på ESPN bland annat.
Ja. Jo, det var ett rejält genomarbetat jobb, får man väl säga.
Ja.
Vad som framkom då, dels att det stämmer, att det vi såg i World Cup som U23-laget gjorde Det är samtidens och ännu mer framtidens hockey i NHL.
Ja.
Och ett skäl är att det är så otroligt mycket mer avancerad träning nu för tiden med fokus på teknik.
Ja.
Alltså. Från tidig ålder så är träningen helt enkelt mer raffinerad när man får tag i talanger.
Ja, absolut. Precis. Alltså, det var det som var så intressant med den här texten, att du gick in via dessa olika personer och pratade om anledningarna bakom detta. Men som säger, en anledning absolut har ju att göra med att träningen har blivit mycket mer liksom, alltså, från tidig ålder och alltså, raffinera kring skridskoåkning, kring teknik, kring taktik. Och så jag har nämnt det här exemplet flera gånger tidigare, men jag tycker det är relevant att säga igen, alltså, som Braden Holtby var inne på här på försäsongen tror jag, när han har ju vant sig vid att målvakter har haft väldigt specifik träning de senaste åren, att de verkligen legat i framkant när det gäller utvecklingen av specifik position. Men han blev det slog honom verkligen här på försäsongen och under sommaren när han tränade med andra spelare och utespelare inte minst då. Hur uppenbart tydligt det har blivit att även forwards och backar har specifik träning just för sina positioner, och att det är en stor skillnad mot bara för några år sedan och inte minst för 10, 15, 20 år sedan. Och det är klart att det ger effekt.
Ja. Ja, och det har liksom lett till en annan sorts spelare med en annan sorts fysiska förutsättningar. Rickard Persson där, som är scout, sa att han slås av när han går igenom omklädningsrummet att de unga killarna ser inte ut som hockeyspelare längre. De ser snarare ut som fotbollsspelare.
Ja, ja, det var lite speciellt uttryck. Men det är ju inte de här John LeClair, Brandon Moore, Keith Kachuk, Ryan Smith som sitter där längre. Bill, alltså det är så här, 190, alla är 1,88, 1,95 liksom, väger 100 pannor. Utan det är liksom lite Tyler Johnson, Johnny Gaudreau, Victor Arvidsson.
Ja, han framhöll ju också då att den här utvecklingen startade ju redan efter stora lockouten. När de skärpte regeltolkningarna så blev det ett annat spel. Det blev svårare för den klassiskt store backen till exempel. Han sa det att Persson har ju spelat här. När jag har sådär omkring här och åkte vattenskidor efter talangerna, så kan man inte göra längre.
Nej.
Det var ju ett väldigt roligt uttryck, åka vattenskidor efter
Marilyn. Det stämmer ju billigt talat nu.
Ja. Men den här, det har ju lett till en annan slags träning och ett annat slags talanger har kommit fram.
Ja.
Det är så mycket som samverkar med det
här.
Ja,
det är väldigt, väldigt många faktorer. Men en annan som jag tycker är värd att påpeka, som du hade med i texten också, som jag tycker är kanske lite bortglömd, eller bortglömd vet jag inte, men jag tycker det är värd att påpeka i allra högsta grad, det är ju det med lönetaket också. Alltså att det verkligen gynnar unga spelare. För att, och det har nog del i utvecklingen också, att det är ju väldigt effektivt att satsa på unga spelare rent lönetaksmatematiskt. För att en Connor McDavid just nu är ju mycket billigare än en Andrew Ladd, än en Ryan Callan eller en Frans Nielsen. Vi ser ju de här 30-åringarna ska ha monsterkontrakt när de blir unrestricted free agents och ska skriva på sina stora kontrakt. Liksom. Medan rookies, de sitter på sina entry-level-avtal i 3 år och sen så blir det ofta ett bridge-avtal eller något sånt där. Du tjänar ju väldigt mycket på att ha ett ungt lag och sen krydda med några veteraner snarare än att ha massa veteraner. Liksom.
Visst är det så. Och i den ekvationen ingår också att coacherna, åtminstone de moderna coacherna och ledarna vet liksom värdet på sina unga spelare. Det här var ju Burnside inne mycket på.
Ja.
Om att de får, dels det låter kanske konstigt, men det underlättar för general managers och att spelet har förändrats, att det inte är det här stora Boston eller Kings fysiska spelet.
Nej.
Det är svårare att fasa in unga, mindre talanger i. Och så är det ju. Det blir ju, det är inte svårare rent tekniskt, men det är svårare fysiskt och större fysisk utmaning.
Ja, precis.
Såklart.
Nej, men det finns en absolut poäng i det. Alltså, vi ser ju, de juniorerna är ju vana vid att spela i det tempot, eller liksom hur det ser ut i JVM typ. Där man alltid, bara liksom alltid, i alla generationer har snackat om, oj vad snabbt det går liksom, oj vad de flyger fram de här små knattarna liksom. Men Nu börjar NHL mer och mer bli likt JVM. Och det är klart att transition, den omställningen för unga spelarna blir väldigt mycket lättare då liksom.
Ja,
och det är deras spel som spelas i NHL ungefär.
Ja, och han framhöll också då att moderna coacher vet värdet på de här unga killarna redan. Så att det är enklare att ge dem fler chanser. De får fler möjligheter att begå misstag i det här nya systemen utan att det kostar dem liksom, platsen i laget eller massa istid och så. De vet vad de kan och vad de kan bidra med i den här sortens hockey. Ja. Är du med?
Ja, jag är med på det. Jag är med på det. Jag tycker du har helt rätt.
Ja, det är inte jag som säger
det. Nej, det är ju Burnside som skriver det.
Många pekade ju också på att, och det ser man ju tydligt, att de har en annan mental inställning än vad rookies för 10, 15, 20 år sedan hade.
Ja, det
de här killarna kommer in och tycker att de ska vara med och ber ingen om ursäkt, utan ser sig själva som NHL-spelare direkt.
Ja, det var det Lundqvist inte minst var inne på.
Ja, han sa det. De kommer hit och tycker att de hör hemma här. Och han sa att mentala grejen är minst lika högt berg att bestiga som de fysiska och tekniska utmaningarna. Känner man att man hör hemma här, så då har man kommit en bra bit på vägen.
Ja. Och han är som du var inne på tidigare, på den är 12:e säsongen här snart, eller i alla fall. Ja. 12:e året här snart. Och då, ja, så han har lite att jämföra med liksom.
Ja, precis. Och, men det har ju också att göra med att Elefalk påpekade att den här generationen som kommer upp nu har ju blivit uppfostrad rent allmänt på ett annat sätt än vad min generation blev till exempel. Ja. Man fostras till att tro på sig själv.
Ja.
Kommer ut i världen med en annan syn på sig själv och sin plats i världen.
Ja.
Och han undersöker samtidigt, en annan sak är ju att de har ju självförtroende också för att de ser att de kan lika mycket eller mer än de som har spelat i NHL förut. Det är klart, då får man självförtroende,
ja,
om man är Auston Matthews eller McDavid eller Sebastian Aho eller vem som helst.
Ja, och det är väldigt lätt att göra det, att se på NHL idag. Det är alla matcher går att se i Sverige och det är YouTube-klipp och det är överallt. Det är ju så extremt lättillgängligt.
Ja, det där var ju också en aspekt vi kom in på, ja. Den väldiga skillnaden att unga människor har tillgång till allt och kan lära sig av på ett helt annat sätt, i synnerhet om man jämför med hur det var i Sverige.
Ja,
när jag växte upp. Vi såg ju aldrig. Han tog exempel Kenta Nilsson som var en sån stor artist här. Ja. Honom såg ju ingenting av i Sverige. Inte ens ett sammandrag på Sportspegeln. Så det var ingen som tog intryck.
Han var ju, som det snackade, det här är ju inte jag ens upplevt, för jag är för ung för det, men det är ett klassiskt exempel är Kenta Nilsson Finten som har blivit Foppa Finten istället. Bara folk såg inte den tillräckligt.
Nej.
Den var inte tillräckligt känd då liksom, på grund av tekniken kan man säga. Så att,
nej, intressant. Men sen konklusionen är att det var underbart.
Ja, precis.
Det blir ju roligare att titta.
Ja, men det blir det. Det är absolut. Jag klagar inte ett dugg. Det är kul att se fartfylld hockey med killar som verkligen vill spela och med finess och med på rus liksom.
Ja, som Toronto i sina bästa stunder, som har 7-8 rookies på isen varje match. Ja. När de vevar igång så är det ju liksom hisnande.
Ja. Ja, och jag tyckte att återigen Martin Björkman satte en bra rubrik på din krönika där i tidningen. Så skrev han faktiskt, för du hade skrivit någonstans att du tycker just att det är en underbar utveckling, och då blev rubriken underbarn utveckling.
Ja.
Med ett N i någon parentes. Dess.
En sportredigerare på kvällstidning i sydäste.
Ja, precis. Inte i Göteborg, men i Stockholm i alla fall.
Mm. Ja, men det var ju roligt att få göra det, att vi fick utrymme för det i tidningen och så.
Ja,
kul.
Ja, det spreds ut på ett antal uppslag och det fick plats på nätet också. Det går, om det ligger kvar, så det går att ramla ner lite när det händer allt möjligt i sportvärlden, men det går att scrolla fram och det går ju i söker sig fram till, så det är inga konstigheter.
Det är bara att leta på. Det finns mycket läsvärt, många kloka tankar som inte kommer från mig utan från de vi pratar om.
Ja, precis. Men du har en krönika där också som man kan läsa till.
Ja.
Mm. Så att, absolut.
Ja. Vad ska du göra nu då? Nu är klockan 12:30 hos dig snart och 6:30 på kvällen hos mig. Jag ska ställa ordning lite här för bullen.
Ja, just det. Bullen kommer och ska börja laga mat snart kanske. Och sånt där.
Ja, det tror jag. Men han slipper väl
när han har.
Imorgon fyller han år också, så då ska vi gå ut och fira.
Ja, du får nästan å poddens vägnar hälsa till Bullen här.
Det ska jag göra. Om du hälsar Martin Björkman och tackar för den fina behandlingen.
Ja, det ska jag göra. Det är inga konstigt. Jag ska gå tillbaka till den här relationen som jag podden känner till nu, lyssnarna, med Martin Björkman och Andreas Lagnelius och Johan Kingfors och allt vad de heter.
Ja, och Hampus Hagman och Emilia Cederholm.
Ja, Holmöster.
Ja, vi har boostat våra kollegor idag.
Ja, precis. Någon som inte står i rampljuset alla gånger.
Men, ja. Ja, men du, då får vi väl se. Det var, vi fick ju på hopp ska jag väl inte säga, men vår vän Torbjörn Lindsten som kommenterar saker och ting på Twitter ibland, han kräver längre poddar önskas, dubbla tiden så blir det kanon. Ja, det låter ju trevligt, men vi har ju annat arbete att utföra och annat liv att leva. Vi kan inte bara sitta här och prata skit.
Nej,
här dagen.
Tyvärr så funkar inte det med övriga pusslet som ska gå ihop.
Nej, Torbjörn, du får nöja dig så här.
Ja, ja, för nu sätter vi faktiskt stopp den här veckan.
Men det gör vi, återkommer nästa vecka. Och ja, då laddar vi för All-Star-helgen.
Precis, det är dags för All-Star den helgen då, innan vi spelar in. Ja, det blir spännande. Och så får vi se hur det går för Henke Lundqvist också.
Ja, ja, det är mycket svårt med ämnet.
Ja.
Men du, tack ska du ha.
Ja, men tack tillsammans.
Adjö.
Adjö, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.